Nu ska jag läsa söndagens evangelietext som är hämtad ur Matteus evangeliet kapitel 3, vers 11-12. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i handen och ska rensa den tröskande säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.
Det finns, tror jag, inom oss alla en brännande tanke om det definitiva i frågan om den här världens framtid. Alltså någonstans, någon gång måste en förändring ske. Någon gång i tiden måste någon ingripa och faktiskt utkristallisera det goda ifrån det onda. Så destillera ut det meningsfulla från det meningslösa. Vaska fram det som är rättvist ur allt det som är orättvist. Klarlägga vad i denna världen som är gudomligt, evigt och fullkomligt och som inte är det. Detta borde ske. Det måste ske. För många människor, eller för de flesta människor på denna jord, så är faktiskt situationen så akut att det här borde ske redan idag. För de som inte befinner sig då i den här akuta nöden, så blir ju frågan lite mer hypotetisk och kanske till och med filosofisk, men den finns där ändå. Alltså någon gång måste någon klargöra sanningen för oss. Någon gång måste tillvaron fullständigt befrias. Annars har ju allt bara handlat om religiös sentimentalitet. Och där den eventuell tro då är en dekoration bara på tillvaron i övrigt. Innehållet måste förändras. Kokas om. Bytas ut. Och när kommer detta att ske? Och vem ska i så fall göra detta? Ja, det kommer ju att ske, säger ordet. Jesus kommer att göra detta. Och så presenteras vi en bild där han gör det. Nämligen agnar rensas ifrån vetet. Det är en helt genial bild. Alltså något destilleras, något kristalliseras, något vaskas ut. Det kanske till och med är någonting som alla redan pågår. Den här befängda tanken som säger att en viss del av mänskligheten eller en viss del av befolkningen eller rent av församlingen är agnar och en annan del är vete. Det har tillämpats av religiösa ledare inom alla religioner i alla tider med jämna mellanrum. Och det har alltid lett till samma resultat. Det har i samtliga fall lett till utrensningar av något slag och i värsta fall till rena pogromer, det vill säga folkmord. Principen för detta är mycket enkel. Den går ut på en föreställning om att vissa människor genom sin otro, sin syndfullhet eller sina allmänt onda egenskaper förstör och smutsar ner för alla de andra som är rättfärdiga och goda. När religiösa ledare agerar efter den här principen så menar man sig också gå Guds ärende. Vare sig det sker retoriskt, alltså genom förkunnelse, eller handgripligt, så handlar det om att föregå Guds plan. Ofta ser sig dessa människor som just Guds hand i världen. Och jag kan i och för sig förstå det. Därför att man kan bli frustrerad. Men det är likväl egenmäktigt förfarande. Dessutom borde man vid det här laget då med historiens facit i hand ha förstått att bilden med den som tröskar säden inte kan tolkas på ett sånt sätt. Problemet med den här tillvaron beror inte på att världen befolkas av två typer av människor. Problemet är att det gudomliga, det fullkomliga, det eviga, det rätta, rätta och det goda liksom ligger ihopkapslat med allt det andra. Med orätten, med orättvisorna, med det onda. Och vår oförmåga att faktiskt se vad som är vad. Denna blindhet som kallas synden gör att vi ofta också tar då det goda för det onda och tvärtom det onda för det goda. Bilden med agnarna och vetet är, som jag sa, genial, verkligen genial. Notera att det som är agnar på ett vete faktiskt inte är en förorening. Agnarna är ett skal, ett hölje som får den rena kärnan att mogna i fred. Agnarna och den rena kärnan är faktiskt ett hela tiden fram till den tid då skörden är mogen. Och när tiden är inne, när kärnan är mogen, är skalet förbrukat och ska sorteras bort. Varje bonde som odlar vet att om man försöker tröska omogen säd så går allt bara sönder och går förlorat. Varje människa som har lyssnat på Jesus vet också att den nya tiden, den nya skapelsen, Guds rike ska födas på nytt ur det gamla. Med himmelriket är det, säger Jesus, gång på gång. Och drar den ena liknelsen efter den andra som pekar åt precis samma håll. Det nya föds ur det gamla. Och det mest berömda av alla liknelser är kanske just det som kallas vetekornets lag. När tiden är inne kommer människor inte att skyfflas till höger och till vänster, till himmel eller helvete, hit eller dit, beroende på vilka de är. För övrigt så går det ju inte till så. Det här med kastskoveln går ju till så att den som tröskar säden kastar upp båda agnar och vete i luften och låter vinden ta de lätta agnarna med sig. Man tröskar helt enkelt. För övrigt så gjorde också min farmor på samma sätt när hon rensade lingon. Jag har sett det med egna ögon. Fungerade jättebra. Alla är vi födda ur den här skapelsen. Och alla är vi också behäftade med synden. Men när tiden är inne så kommer andens vind att lösa detta. Andens vind kommer att lösa vår kropp, vår själ, vår ande och såväl som skapelsen i övrigt ur denna tidens kapsel, detta världens agn, och det nya kommer att börja. Och vem håller då i den processen? Jo, Jesus sa jag förut. Alltså Jesus, inga skäggiga ayatollor, inga högljudda helvetespredikanter, inga fanatiska sekterister, inga av de mest brinnande evangelisterna inom hela missionsförbundet, inte det heligaste helgon i världen, får hålla i den processen. Bara Jesus. Och vi kan gå vidare i det här resonemanget genom att ta det som följer kanske efter. Frågan om livets bröd, alltså själva resultatet av skörden när den har gått som bäst. Linnea ska läsa ytterligare en text.
Nu läser jag från Johannes evangeliet kapitel 6, vers 35. Jesus svarade: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta.
Före år 5000 före Kristus så hade man uppfunnit konsten att odla spannmål i Mellanöstern. Det här kallas för jordbruksreformen och är en avgörande epok för mänskligheten. Alltså lika betydelsefull som industrialiseringen, eller ännu mer betydelsefull faktiskt. Och det här sker på flera platser samtidigt, ungefär i Kina, i Sydamerika. Och allt sedan dess så har bröd blivit en metafor för liv, eller kanske för mer för överlevnad. en bild för tillgodoseendet av grundläggande behov. Bröd åt folket, skanderade arbetarklassens kämpare en gång i tiden. Irans ledare har sagt genom historien flera gånger att oljan, den ska bli bröd på folkets bord och så vidare. Och även i Gamla testamentet och i gamla sumeriska texter så finns det här temat att överlevnaden liksom metaforiseras av just bröd. Men det handlar alltså om grundläggande behov, om överlevnad. Och det är en gradskillnad i det. Brödet då är inte en symbol för lycka. Den bilden står guldet för. Den som lovar guld lovar ju lycka. Och brödet lovar heller inte bekvämlighet eller ett lyxliv. Till det finns det andra bilder. I Gamla testamentet används vinet som en symbol för lyx och bekvämlighet. Bland annat av profeten Jesaja. Också Hafiz, den store persiska poeten, använder sig av vinet som en metafor för just lyx och ett bekvämt liv. Brödet då? Alltså resultatet, förädlingen av den tröskade säden, det som vi pratade om förut, symboliserar då i det här sammanhanget under vår jordevandring, symboliserar det överlevnad. I berättelsen om utvandrarna till exempel av Vilhelm Moberg så jämförs där brödet då, det rena brödet, med barkbrödet som då ansågs vara undermåligt. Och i Bibeln då så talar man om agnar i säden då som i brödet. I mina ögon, utifrån det välfärdsperspektiv som jag ändå har, så förefaller en diet bestående på enbart bröd och eventuellt vatten inte precis som någon slags, ja, något eftersträvansvärt direkt. Men för miljarder människor är ett rent bakat bröd en ynnest att få använda som föda. Av det enkla skälet att du överlever, och du överlever bra under lång tid faktiskt. Det är näringsrikt. Det ger inga biverkningar i form av förgiftningssymptom som till exempel barkbröd eller rotbröd och så här. Så problemet med annan så kallad nödföda är ju inte bara att det kanske är näringsfattigt eller att det inte fyller magen, utan att det blir alltså ohälsosamt eller till och med giftigt att äta om du tvingas stoppa i dig sådana mängder som du behöver för att överleva. Bröd är då i det avseendet helt problemfritt. Du kan faktiskt äta bara bröd och må väldigt bra. Det är inte många livsmedel som du kan göra det med. Nu byter jag spår och så hoppas jag att jag får ihop det på slutet. Som förkunnare och yrkespredikant så får man ibland då konfronteras med frågan om skälen till varför man ska bekänna sig till en kristen tro. Naturligtvis från människor som känner att tron känns främmande, men också inifrån kyrkan, inifrån församlingen. Från människor som haft sin bekännelse under ett långt liv, men som kanske upplever att livet är allt för prövsamt. Från ungdomar också som börjar reflektera över sin barnatro med en vuxens tankar. Och så inifrån mig själv de gånger som jag förvirras av livets motstridigheter och inre tvivel. Bristande framgång, egna tillkortakommanden och så vidare. Ibland har de här frågorna sin grund i faktiska upplevelser av den egna verkligheten och är inte filosofiska. Varför ska jag vara kristen när det onda ändå drabbar mig ideligen? Eller också det motsatta faktiskt. Varför ska jag vara kristen när jag ändå har det så bra? De lidande tvivlar för att de lider och de förskonade tvivlar för att de inte lider. Vad beror det på? Som jag ser det så beror det på att man låter fel instans definiera ens problem. Eller brist på problem i det fallet. Nu måste jag ta några exempel. Och jag använder mig av bibliska exempel då. För det första så har vi två stycken som det går illa för. Det ena är Elia och den andra är Job. De är vid tillfälle då drabbade av motgångar. De är förtalade. De är missförstådda. Och det känns, så tycker de, som att de har förlorat all sin kraft, all sin heder och ära. Och i ett sånt läge så är de naturligtvis helt enkelt olyckliga. Om Job och Elia i det läget enbart då låter den faktiska situationen definiera sin relation med Gud, så skulle ju svaret av naturliga skäl bli ganska enkelt. Det vill säga, det är verkningslöst att tro. Det andra exemplet är ju från Nya testamentet och den rike mannen som besöker Jesus. Och han har ju då allt vad han behöver och mer därtill. Och han fruktar ingenting, han saknar inga bekvämligheter. Ingen kan egentligen vara lycklig eller ha det mer bekvämt i livet än vad han har. Om den rike mannen på samma sätt låter den rådande situationen definiera sin relation med Gud, så skulle han komma fram till exakt samma sak som Job och Elia. Det vill säga, det är verkningslöst att tro. Det här är det vanligaste misstaget en människa kan göra. Det är det misstag som jag också själv har gjort varje gång jag fallit. Å ena sidan på mina nederlag, men å andra sidan på mitt högmod. Det vill säga, jag har låtit den rådande situationen döma mig istället för Jesus. Om vi nu istället då låter Jesus få definiera Jobs, Elias och även den rike mannens situation, vad händer då? Jo, för det första så lovar Jesus vare sig lycka eller bekvämlighet till sina efterföljare i detta liv. Han är livets bröd. Eftersom han i andra texter om brödet säger att han är också är livets bröd som dessutom kommer ner från himlen till oss, så tolkar jag det som att han är detta livets bröd i sig själv för oss här och nu. Alltså någon slags förskott utifrån det som han lovar ska komma. Guldet då, tjänande änglar, himmelskt vin i överflöd, hör det till det kommande livet till, det vill säga lyckan, bekvämligheten, evig frid och allt detta beskrivs ju då som den himmelska tillvarons verklighet, hur det nu kommer att te sig i praktiken. För att nå detta mål så måste vi ju överleva också vår väg dit. För att överleva behövs det som gör att vi inte går under på vägen av svält eller förgiftning. Som bröd, ett rent, näringsrikt och välsmakande bröd. Detta bröd som Jesus ger oss är nåden och löftet om frälsning och löftet om att han aldrig ska överge oss. Att vara olycklig är definitivt ingen synd. Den som är olycklig har som regel goda skäl att vara det. Men när olyckan säger till dig att du är förlorad, så är det inte sant. Jesus säger att du kommer att överleva. Nåden och frälsningen är det bröd som kommer att hålla dig vid liv tills dess du är i hamn. Och att vara rik är ju heller ingen synd. Guld är ju i sig självt inget ont. Hela himlen är full av guld enligt Johannes uppenbarelsebok. Den som är lycklig har ofta goda skäl till det också. Och alla vill vi ju ha det bekvämt och så. Men den rike bör besinna att den som försöker äta guld kommer att svälta ihjäl. Och den som ämnar leva på vin, oavsett hur ädelt det nu kan vara, kommer till slut att bli förgiftad. Lycka och bekvämlighet är alltså inte samma sak som nåd och frälsning. Guld och ädelt vin är inte bröd. Och jag inser att det här inte förklarar varför vissa av oss drabbas av lidanden eller varför vissa äger allt och andra ingenting. Men det var ju inte frågan idag, eller hur? Utan frågan var varför vi trots detta förlitar oss på Jesus. Han gör nådens brödunder med oss varje dag. Annars skulle vi inte överleva. Om vi då betänker det vi inledde den här predikan med. Nämligen att vi som eviga vetekorn är inneslutna i tillvarons agnar och skal. Så är ju syftet med det då att vi ska kunna mogna till den grad att det är dags för oss att bli skördade och få komma hem. Till slut en fundering till. Har ni någon gång befunnit er i en situation där man tror att det som bjuds inte räcker till alla? Eller när någonting är så exklusivt att det känns rent besvärande att ta emot? Då är det alltid två tankar som drabbar en. Det ena är ju att jag inte är värdig att få del av det här. Och det andra är att det finns de som behöver det mycket bättre än jag. För hur många det än blir, så blir det alltid över så det räcker till ännu fler. Så fungerar det med livets bröd. Hur många det än är, så blir det ändå över så det räcker till många fler. Det kan ni också tänka på när tvivlet slår till innan allt är tröskat och klart.
Låt oss be. Jesus Kristus, som inbjuder oss att följa dig, gör oss öppna och beredda så att vi känner igen din kallelse och med förtröstan tar emot det liv som du ger oss i ditt rike, nu och i evighet. Amen.